hade Åke Sandin det här. Och numera gör jag ju inte många halvtimmar med intressanta Tyresöbor, utan håller mig mest till Tyresö, U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Men jag kan inte motstå att göra en halvtimme när jag träffar en gammal bekant ifrån 80-talet. Mattias Larsson hette du på den tiden?
Ja, jag hette Mattias Larsson ganska länge fram till när jag gifte mig 2003.
Jaha.
Och då blev det Mattias Särnholm.
Är du en sån där toffel precis som jag som gör vad din kvinna vill?
Ja, jag kan inte säga något annat än jag där, men det, namnet är inte min frus, utan det är faktiskt min mammas namn.
Nej, men det är ju tjusigt.
Ja, för det är lite så. Dels är det väl härligt att behålla den släktdelen också, men min kära fru, hon vill inte heta Larsson efternamn, så då fick det bli något annat.
Jaha. Hon tycker Särnholm är...
Ja, jag tyckte det var kanon. Alltså då körde vi på det. Jag hade inte så mycket att tillägga där.
Det borde ju, hon borde ju ha krävt Stjärnholm så att det till stjärnor.
Ja, vi är lite felstavat där, eller rättstavat då.
Ja, just det. På 80-talet alltså, så träffades vi nästan varenda dag under vår- och hösttermin i 3 år.
Ja, så är det.
På Nyboda University.
Ja, precis, på high school. Nej, men Nybodian var vi ju. Det kallas för nybodianer. Det tror jag du satt i oss också. Och du var min klassförståndare i 3 år. Och det var... Jag brukar tänka tillbaka på det där. Jag har inte så mycket kontakt med så många av dem ifrån klassen. Men ett par hörs jag med. Och alla är rörande överens om att det Åke Sandin lyckades göra med vår klass. Det var nog ingen annan människa på jorden som skulle lyckas med det.
Vad lyckades jag?
Jag vet inte.
Att förstöra i skoltiden.
Ja, du förstörde oss för resten av livet. Nej, men jag tror att du lyckades fånga oss på något konstigt sätt. Så här, det är väl härligt att få säga det nu så här, vad blir det, 30 år senare?
Mm.
Att få säga det att någon person i sin tillvaro fångade upp en, och det var klassförståndaren Åke Sandin.
Ja, men jag var ju ganska bestämd och hård, va?
Ja.
Det var en och annan kompis till dig, klasskamrat, som jag väl nästan lyfte ut och skällde ut.
Absolut, så var det. Det var ju, Nyboda var inte så här, det måste man säga, det var ju inte världens skötsammaste skola på den tiden. Och jag tror inte,
det var en skola bland höga hyreshus.
Ja, bland miljonprojektet.
Och många elever hade inte båda föräldrarna hemma.
Nej.
Ofta var det ensamma mammor, och de har inte lätt, och hade det inte lätt då heller.
Nej, så var det. Så det var lite så stökigt i, men jag tror att du var en av dem. Jag tror inte det är första gången du hör Åke, men jag tror att du är en av dem som lyckades fånga oss, både snällgubbar som dumgubbar på den tiden liksom. Ja, jag tror att det var viktigt då, och jag tror att du lyckades ge oss och så ett litet frö i oss för framtiden där med allt möjligt. För du är ju en humanist, får man väl kalla det för. Kallar du själv för humanist eller?
Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag hoppas att jag är.
Ja, men det är ju det. Det kanske man inte behöver som epitet.
Jag läste humaniora på universitet. Och därför är det i historia och statskunskap. Och dessutom i matte.
Ja, det är en liten udda kombo.
Ja. Jag har sagt någon gång att jag försökte... Och vara positiv, därför att inte bara skälla på er, utan positiv uttryck gör mycket större nytta när man ska lära ut någonting, inte minst till barn. Det har jag
var ju typ ett barn på den tiden.
Upplevt också i när jag har försökt lära folk att spela tennis och liknande. Att för varje bra slag skrika jättebra.
Nej, men jag tror att folk lyssnar mer på...
Hur var det att komma från det trygga Njupsjär upp till Nyboda som hade ett lite skamfyllt rykte?
Ja, jag kan säga så här. Det var ju, jag bodde uppe i Graningsringen som sagt. Om man skulle gå till Tyresö centrum, eller Bollmora centrum som jag tycker att det heter. Bollis.
Ja, det tycker jag också.
Skulle man ner till Bollis, då fick man gå förbi skolgården. Det var den vägen man genade ner när man var yngre. Jag kommer ihåg när jag var yngre att jag var precis livrädd. Och genom skolgården där när det var skoltid. För där satt ju skitcoola, tyckte man, stora killar med så skinnpajer.
13, 14, 15 år.
Ja, precis. Som satt och rökte och mopeder och grejer. Det var ju livsfarligt det där. Och så skulle man då till den skolan själv då. När man, nej, det var riktigt kämpigt där. Och det var ju, på, alltså det var ju rätt rivet på riktigt, för att alla sju mer eller mindre var till döpta, som det kallades för.
Det är det.
Ja, jag var på väg att bli
toaletten.
Döpt. Ja, jag var på väg att skulle bli döpt, men som tur var så var min storebror, han är 2 år äldre, han gick inte Nyboda. Men han hade en gammal kompis där som var en av storebusarna som gick i nian då när jag började sjuan. Och upptäckte att jag var på väg att bli döpt. Så han gick in och avbröt det dopet och de andra fick sin omgång. Och sen efter det så var jag ju fredad. Så
ja, jag lyckades också avstyra några döpningar. Ja, man kunde inte vara hjälpt vid toaletterna.
Nej,
och se vad som
det var många toaletter också. Det var ju vid varje sån här, var ju par toaletter överallt. Alltså det pågick döpningar och man skulle fan veta sin plats när man kom till Nyboda, så var det.
Du, Mattias Larsson, numera Särnholm, du erinrade om hur det var att komma till Nyboda och få mig som klassföreståndare.
Mm, ja.
Vad var det jag skrev på tavlan som du berättade om?
Jo, jag sa det till dig. Du var ändå, som du sa det här, de här positiva delarna. Du var jävligt bra, Åke. Du ska fan ha med dig det. Du var fantastiskt, för du gav oss
sånt
det här.
Måste jag censurera dig, för lyssnarna tror att jag har mutat dig.
Ja, det har du ju också. Vi pengarna tar vi sen vid bankomaten. Nej, men det var verkligen så. Fan, det första du gjorde när vi satt oss i klassrummet där, man var ju, öronen var ju neråt och man var ju livrädd. Det första du skrev på tavlan och sa, hej, jag är Åke Sandin, jag är en klassförståndare, det här är klass 7B. Så skrev du 7B jättestort på tavlan. Och så efter varje bulle på B så skrev du så här, best and beautiful.
Och så alltså, det var best and beautiful.
Ja, och så körde du med det. Så det kan vara lite så här corny tycker man idag så där kanske. Men det var någonting du gjorde med oss som var, och det var inte det enda du gjorde, utan jag tycker att du fanns där och du sa saker och gjorde saker med oss som, och jag tror att vi fick en liksom lite mer, så det känns som man hade en privat relation med dig, och det tror jag att det var viktigt.
Jag ringde föräldrar så fort ni var borta från skolan.
Absolut, men jag skolkade aldrig faktiskt.
Nej,
jag var inte en
jag
av
vet.
Dem. Jag var inte en av dem.
Jag vet. Utan jag, några som skolkade har efteråt faktiskt tackat mig för att jag jagade dem. Då var de inte så glada, men det var de när de blev 17-18 år.
Jag var nog ganska snäll kille, tror jag faktiskt.
På det med best and beautiful, det hade jag väl kanske fått ifrån Hammarby supporterklubb. Bayern, best and beautiful.
Kanske, som du är Bayern. Du gick ju alltid med Bayern-halsduk på den tiden.
Ja.
Kommer du ihåg att du gjorde det?
Den gröna och vita.
Ja, precis.
Du kommer ihåg det. Jag kommer ihåg en gång när jag talade under när ryssarna var i Afghanistan. Och det var då på 80-talet också.
Mm.
Och det var ett protestmöte, en manifestation inne på Norra Bantorget. Och där var det en av talaren efter den andra. Och så var jag en av talarna. Och jag tänkte att det stod några afghaner och andra muslimer bland publiken. Och jag tänkte, de tycker nog att jag som är emot alla krig, till och med afghanernas krig, är lite mesig och löjlig. Men efteråt kom många av dem fram och dunkade med ryggen. Och jag fattade ingenting, för jag tittade ner och såg att jag hade den grönvita halsduken, det vill säga muslimska färgerna. Ja. Så Hammarby-halsduken gör nytta även i andra sammanhang.
Jag menar det. Den kan fungera mycket helt enkelt.
Var du idrottskille?
Ja, någorlunda. Vi var ju vi var ett helt gäng i klassen och spelade ishockey, gjorde vi tillsammans där. Så det var ju ett stort hockeygäng där och blandad skara. Och jag kommer ihåg att vi spelade skolhockey. Och då var det ju Peter där som var vår fritidspedagog.
Så Peter kallade Nyberg.
Nyberg, ja.
Tidigare elev.
Ja, en bråkstak en gång i tiden. Men han var också en skön i den här Peter. Så han plockade upp oss och gjorde skollag. Och jag kommer ihåg att jag fick äran att spela samma kedja som Johan Garpenlöv som var proffs i USA sen.
Ja,
han var 68, gick ett år över oss.
Ja, just det.
Och sen har en annan, en tjej som var ett år yngre, Lisa Nilsson också. Sångerska Lisa Nilsson var ju 70, jag var ett år yngre. Gick ju också samtidigt som mig där.
Så Garben gick på Nyboda?
Ja, ja.
Lisa Nilsson intervjuade jag. Jag brukar är lite lögnaktigt skrytsam säga att hon gjorde nog sin mediala debut, som man säger. När jag intervjuade henne för 30 år sedan kanske, när hon var 16 år i Radio Tuff.
Ja. Jag har faktiskt spelat tennis med Lisas gubbe då och då.
Aha.
Ja, det gör jag. Och de bor i Stureby där jag bor också.
Mm.
Så vi är halvgrannar.
Lustigt, hade du aldrig mig som tennistränare?
Jo, det blev ju så. För det var ju, som jag sa där, du, för återigen för så här memory lane här, prata gamla minnen, så var det ju så där att du hittar ju någonting med oss alla som varit speciellt. Och jag kommer ihåg att jag och en kille som heter Ali Moroni, som var en av de här du lyfte ut i hallen.
Han och jag har gjort en halvtimme här på radio för några år sedan.
Men Ali, han var bråksaker. Inget snack om det. Men jag och Ali, vi hade något speciellt på den tiden, och vi hörs fortfarande faktiskt, en av de få. Även fast han har gått igenom det han gjort i livet.
Mm.
Men Ali, ja, du skeppade väg oss. Alltså, du gjorde en ingen skolkning blir då. För då var det ju med ditt godtycke att skickade oss till Tyse Rackethall och ställde oss på banan där, för du hade abonnerade tider där.
Uh-huh.
Så stod vi och spelade, värmde upp, och så kom du ner efter sista timmen var klar och guidade oss igenom. Så höll vi på ganska länge faktiskt. Jag skulle nog säga ett helt år.
Mm.
Och du säger att du har lite halvdåliga minnen runt det där. Du misstänker att vår tenniskunskap var så där då, helt enkelt.
Vadå?
Att du inte kommer ihåg det så väl, just sån här. Men du gjorde såna där grejer, för det var bra. Du gjorde för mycket, helt enkelt.
Jag har haft några tusen elever. Ja. Jag kan inte komma ihåg allt vad som händer.
Kan du?
Vänta om 30 år så kommer du inte heller ihåg det här, förstår du. Mattias Larsson, alias Mattias Cernfors. Var gick du på gymnasium någonstans?
Ja,
Cernholm. Holm, ja.
Mm. Cernholm.
Jag tänkte att det var...
Det är någonting där.
Mm.
Jo, jag hamnade i Tyres gymnasium. Gick på bygg- och anläggningen där. Tvåårig linje.
Jaha. Hade du nytta av det?
Bra fråga. Jag har aldrig tänkt så. Du vet, så här fungerar på den tiden. Jag måste säga så här. Får vi bli politiska för ett litet ögonblick?
Mm.
Skulle det kunna passa?
Ja.
Jag tycker att om jag ser till mig själv och vilken individ jag har varit en handlingens man, att jag alltid har behövt göra saker med händerna. Jag har varit mer en praktiker.
Men
en
du är duktig även i teoretiska.
Ja, absolut. Jag tog mig igenom teori och jag hade ganska bra betyg i IQ, får jag faktiskt vill säga. Jag var väl en av de som hade högst i klassen tillsammans med de riktiga pluggisarna.
Mm.
Och det gjorde väl att jag var normalbegåvad, som man brukar säga. Men när vi hamnade där så var det ändå så, jag var ändå en praktiker, jag tyckte om att göra saker. Och då fanns det linjer där man kunde egentligen få göra väldigt mycket praktiskt och vara bedömd utifrån en praktisk grund.
Får man det fortfarande?
Nej, allt är teoretiskt. Titta på hur det ser ut idag. Skolan har utvecklats på många sätt, och ett av de sätten jag tycker är negativt är ju det att alla ämnena även i grundskolan har blivit teoretiska. Förut så hade man ju så att säga, om man var praktiskt lagd och inte gillade teori eller inte var så lagd, alltså man passade inte riktigt i personlighet, då fanns det ändå så här, du vet, alla de här slöjd, idrott, teknik, fanns en hel rad.
Men det fanns ju på din tid.
Ja, men det fanns det då.
Och
då
var, det nu?
Jo, men det är allting, till och med idrotten, alltså jumpa som vi kallar för.
Det är mindre, bara en timme i veckan.
Ja, plus att man ska skriva, där ska man göra stora, skriva så här argumenterande texter, och allting handlar om teori idag. Och då, för vad ska man då få det här lilla hålrummet, när ska du få känna dig duktig som teoretiker, som praktiker? Om allt i skolan idag är teoretiskt.
Mm.
Och du själv kanske inte är så duktig på teori. När ska du få vara duktig i skolan? Det tycker jag är en jävligt viktig fråga som har blivit bortglömd. För allt är papper och skriva och argumenterande texter, kors och tvärs.
Faktum är att det är många av mina yngre kollegor som är nu aktiva som lärare som tycker också att det är för mycket pappersarbete. Mm. Man ska skriva studieplaner, man ska berätta för skolbyråkrater vad man har gjort och så vidare. Och det är, jag känner duktiga lärare som inte har pallat för det här. För de kanske är jätteduktiga slöjdlärare som får eleverna att göra mästerverk. Mm. Men de orkar inte hålla på och sitta vid datorn på kvällarna och skriva rapporter.
Mm. Nej, men det finns gott och ont, och det verkar som att det har ramlat ner även på eleverna att allt ska skrivas idag. Du får inte vara duktig praktiskt. Det finns ingenstans du kan blomma och vara duktig praktiskt. Mm. Utan allt är teori. Och det tycker jag är lite synd.
Men du gick alltså snickarlinjen eller anläggning?
Ja.
Blev du snickare?
Ja, fan, jag blev snickare. Jag hamnade i Skanska, gjorde mina lärlingsår där, in i lumpen.
Efter var det lumpen... inte precis som min pappa hade varit?
Jo, pappa var ju snickare, exakt. Ja. Så var det. Pappa Bernt var ju snickare, och jag gick i hans fotspår. Min farfar var snickare.
Bor de kvar i din pappa Bernt och
Ulrika?
Och din mamma Ulrika i Tyresö?
Ja, de har dragit precis. De försvann för några år sedan upp till Roslagen och köpte en liten gård där.
Ja.
Så de har det bra uppe i Roslagen.
Ja.
Men hur så, jag följde med där och var snickare, gjorde lumpen, kom ut, jobbade med pappa. Vi startade liksom företag ihop och vi jobbade på som man gör. Ja. Far och son och lite företag.
Har du några byggnader du stolt kan visa för dina barn? Du har en 17-årig flicka och ja, vad mer?
15-årig pojke.
Ja. Ja, det där var pappa med att bygga. Det där var pappa och farfar med och fixa.
Ja, ja, men så är det ju.
Har du det?
Det har jag absolut. Till och med här i Tyresö centrum.
Till exempel?
När Tyresö centrum byggdes om. Ja. Från Bålmöra centrum till Tyresö centrum.
Ja.
Det var ju 89. Det var precis innan jag gjorde lumpen.
Ja.
Då var jag här och bankade och snickade. Jag ser flera av de här grejerna här ute. Och även efter branden så finns det väggar som har gjort. Och saker utvänd på taket. På det här välvda taket som har gjort. Så att jag kan ju verkligen se avtryck även här i Tyresö på sånt man gjort. Ja, det är farmarstigen.
Minns du när det brann?
Ja, det vet inte det var. Vad kan det ha varit?
Var det nere i bokhandeln? Och
ja, vad fan säkert kan det ha varit då? Alltså, 90-tal, sluta 90-tal.
Vad var det som brann upp?
Jag kommer inte ihåg.
Det är inte jag heller.
Nej.
Titta, nu kommer du inte ihåg.
Nej, vad fan, det brann där. Det räcker väl. Det var bra att komma ihåg det, eller?
Ja.
Ja, så är det. Så man satt sin avtryck där.
Mm.
Och sen jobbade på som snickare fram till 2001.
Vad hände då?
Du
ser ju välväxt och muskulös ut och är bara 45 år.
Vem var det som skulle låna pengarna vem?
Jag tycker att du är en jäkla valp, Mattias Larsson Särnholm.
Ja. Jag vill säga det, jag är väl fortfarande ung i dina ögon, men själv börjar känna mig att man är medelålders, men det är kanske fel. Mm. Är det fel, Åke? Jag kan ju fråga dig. Jag kan fråga en erfaren man som har sett mycket av livet.
Nej, du har massor av härliga yrkesår och privatliv framför dig, Mattias. Men vad hände 2001?
Jo,
fick du sparken av farsan från er snickarfirma?
Ja, ungefär så. Farsan tyckte väl att jag var för dålig eller någonting. Ingen aning, men det blev så i vilket fall att 2001 så skulle det göras ett tv-program som skulle heta Room Service. Skulle gå på Kanal 5.
Det är utländska, va?
Ja, det är typ, det måste vara finska eller någonting. Ja, finska är det, va? Room Service, ja, men det låter
satan, Perkel, jag vet inte.
Ja, något sånt.
Ja.
Skulle göra 2001. Och då behövde de lite hantverkat här, en snickare och målare. Så då hörde de av sig till mig och till en kille som heter Johnny, som jag inte visste vem det var, som var målare.
Ja.
Och vi var inkastade i ett rum tillsammans med en inredare. Och hon pekade och talade om vad det skulle vara för färger. Och vi målade och snickade för glatta livet. Ja. Och det blev ett tv-program.
Var kameran på när ni höll på?
Ja, ja. Det handlade ju om egentligen att göra ett fult rum till ett fint rum. Det var ju hela tanken med programmet. Och
så först visar de ett fula rum. Rummet.
Fula
sen rummet. Visar de Johnny målaren, ja, och Mattias snickaren.
Ja.
Jaha.
Och så snickade vi och målade och så gjorde vi om det där rummet så det blev fint. Och det var hela programidén.
Blev det succé?
Det blev ju det. Helt otroligt.
Vad då? Nu känner jag mig dåligt allmänbildad, förlåt mig.
Tänk att det blev en stor succé. Det var nog så här, tror jag, att jag och John hade väldigt kul.
TV1 och TV2 kollar jag ibland.
Ja, men du är också 80 plus, så det är okej, Åke. Det är lugnt.
Men vad var det här för tv? Jäklar. Var det någon liten by-tv ute på, i Roslagen?
Ja, vi får kalla det för det. Nej, men det är Kanal 5, herregud. Det är
så femman?
Femman.
Med de förskräckliga reklamen.
Exakt, men det har betalt min lön. Så jag får vara glad för det. Så palmoliv och alla binder har ju betalt min lön. Så det, man får ju se det så.
Du vet om att tv-tittarna har statistiskt sett gått ner. Och analytikerna påstår att det inte minst beror på de ständiga reklamavbrotten.
Jag har lite uppdaterade siffror åt dig där, vi kan ta det efteråt, för vi ska inte trötta ut de stackars lyssnarna med tittarsiffror och hur tittandet förändras i samhället.
Room Service med dig, Mattias Larsson Särnholm.
Ja.
Det är en succé alltså.
Det blev en jävla succé. Det blev
med 3, 5 eller 10 avsnitt.
Ja, vi började 2001.
Ja.
Och nu sitter vi 2014 och jag håller fortfarande på att spela in Room Service.
Vad tjatiga ni
är. Ja, visst är det. Det är samma skit fortfarande. Vi går in i ett jävla rum och gör om det.
Har ni någon koll på tittarsiffrorna?
Ja, det har vi ju såklart. Det är
intresset för inredning och sånt så stort att det, eller är ni roliga, den där målar Johnny och du, Mattias, när ni håller på och donar det?
Ja, jag vet inte, men något jävla underhållningsvärde verkar vi ha eftersom det är folk som tittar. Så att, lite skoj har vi på vägen, tror jag. Men jag tror så här framförallt. Tittarsiffror har gått bra. Nej, men det har gått jättebra. Vi har väl varit en av Kanal 5 största succéer, så är det ju.
Är det?
Ja. Så att det kan vi skryta med. Och det är därför vi håller på 13 år senare fortsätter, eftersom inredningstrenden var hetast kanske för 6 år sedan. 5-6 år sedan.
Ja.
Idag är det inte riktigt lika hett med inredningstrenden. Nej. Men den är tillräckligt stark för att vi ska kunna göra mycket tv.
Du får göra om dig till kock. Matprogram är också sånt här tjatighet vanliga.
Men tänk så här, Åke, om du ska få din gamla elev och han lyckades med. Så här, det är inte, jag kan inte ta åt mig äran för
det. Säg nu inte att du är programledare som jag har varit på ett Tyresö Radio och Radio i 29 år.
Men vi tar hand på att vi programledare båda två nu.
Är det det?
Ja, Åke och Mattias är programledare.
Det var roligt.
Men jag är faktiskt snickare och du är lärare. Så att det,
Lite större är väl Kanal 5 än 91,4.
Jo, nej, men jag tycker det är samma sak. Skit och pannkaka, det är samma sak.
Blir du sminkad och...
Nej. Vi är hantverkare, Åke.
Så ni går med skitiga naglar?
Ja, vi har ju blåställ och ser för jävliga ut. Det var ju liksom, vi var ju inte där för att vi skulle vara snygga, utan vi var ju där för att göra om ett rum och ha lite kul på vägen.
Ja.
Och det lyckades vi med. Sen har ju det genererat många andra tv-program också, som Malmvägen gjorde vi. Hallå Afrika gjorde vi.
Vad var Malmvägen?
Malmvägen var i Sollentuna, en problemgata eller problemområde.
Men Sollentuna är ju ett fint villaområde. Har de problem?
Ja, eller så tittar man närmare centrum så finns det då också återigen de här hyreshuskomplexen. Där var lite problem.
Kände du igen dig från din barndomstid på Graningsringen?
Jag tror jag fick lite hjälp faktiskt genom att man är själv uppväxt i exakt sånt område. Ja. Ganska invandratätt, mycket problem både med droger och alkohol och såna grejer. Så att det känns inte som främmande för mig när jag kom dit, utan det kändes ungefär som det här är min uppväxt fram till jag var 16 år. Mm. Så det kändes igen.
Vad gjorde du där? Var du programledare då också?
Ja, jag och Johnny, vi drev ett projekt där vi hjälpte 15 ungdomar som hade hamnat på glid och kommit tillbaka i samhället.
Oj då, kom någon tillbaka till
samhället? Ja, faktiskt. Typ nästan allihop faktiskt lyckades med. Mot alla prognoser så lyckades jag och Johnny göra det. Vi var så jävla envisa.
Bra. Du nämnde Afrika. Har du varit i Afrika gjort program också?
Ja, jag har ju det. Både Malmvägen och Hello Africa är ju... Hello Africa heter det. Det är
också utländska, ja.
Här får du igen cred nu, Åke. Jag tror faktiskt på riktigt att jag har haft en så här också en liten humanitär ådra där jag vill göra nytta på riktigt. Jag vill inte bara... Jag vill ju hjälpa. Om det går så vill jag hjälpa.
Mm.
Och sån har du varit hela ditt liv. Och jag tror någonstans att de där åren när man
också... Vad då när jag lärde ut Afrikas geografi eller religion?
Nej, men med allt det gjorde. Operation Dagsverket som du drev med Indienprojektet.
Minns du dem?
Ja, absolut. Stenhårt.
Du var med 3 gånger i så fall.
Ja, stenhårt. Det märktes på dig att du brann för dig. Att det här var något som var väldigt, väldigt viktigt för dig.
Vi har fortsatt. Tyvärr har Nyboda inte fortsatt. Mm. Trots att... Det är fortfarande i Indien finns en stor skolbyggnad som heter Nyboda Wing.
Ja.
Det finns bredvid en skola som heter Kumla Wing och så vidare.
Det vackra i det här nu, det är när det här, det du gjorde med oss på den tiden, och du visade att du var engagerad och brann för det här.
Och så visade vi, kanske med diabilder, att det, vad det blev för någonting av det.
Det enda jag såg på den här bilden, det var en Åke som gick runt och var lite solbränd bland annat med indiska söta barn. Det är enda jag kommer ihåg.
Ja, alltså.
Du jobbar på solbrännan tyckte jag. Men det fanns något. Du brann för det. Och lyssna nu. Jag jobbar nu med skolor som gör Operation Dagsverken för det jag har skapat nere i Afrika. Där vi byggt ett barnhem, jag och Johnny. Så att jag driver barnhem nere i Afrika idag. Och,
du driver?
Ja, tillsammans med Johnny och vår förening.
Har du så väldigt bra betalt? Så du...
Nej, men i början var det så. Då fick vi stoppa in egna pengar. Men nu, som alla föreningar, så söker vi pengar. Vi gör events.
Vad heter föreningen då?
Barnhemmet.se. Så det har jag och Johnny haft tillsammans med alla andra fantastiska engagerade människor. Det är inte vårt eget det här.
Jag måste väl 17 ge dig en veckans ros i Radio Tuff. Jag försöker vara positiv där också, förstår du. Det lärde jag mig när jag undervisade dig och 1000 andra tonåringar i Nyboda området. Mattias Larsson, Särnholm. När du och jag kamperade ihop på Nyboda i 3 år, du som min elev, då var du, hade du vackert hår, och för några år sedan såg jag en bild på det när du hade både hår ogenerande hårväxt i nyllet, det är ett manligt skägg. Men nu platsar du i vår gamla riksorganisation RFOS, Riksförbundet för ofrivilliga skinheads. Eller har du rakat av dig?
Nej, det var det här också med livet som är nyckfullt då, tror jag. För tre år sedan ungefär så ramlade allt av, bumspadus, på ett par månader.
Hur då?
Från att vara, som du sa, skäggig och hårig.
Ja, till och med skägget ramlade.
Ja, allt bara så här, pang, sa det bara. Så var det borta på några månader. Armarna, så det finns lite här och kvar. Du ser på benen, finns det lite kvar. Så.
Ja,
generellt har det försvunnit.
Det är väldigt lite.
Ja, generellt har det försvunnit, kan man säga.
Beror det på någon sjukdom eller vadå?
Ja, det är så här, autoimmunt. Det är inget farligt. Det börjar med det. Det finns inget så här farligt.
Kände du till det innan?
Nej, alltså lite grann så där. Det fanns ju Håkan Södergren, han tappade ju allt sitt hår. Det var väl ungefär det man kände till, att han drabbades av någonting.
När han var aktiv.
När han var aktiv.
I Djurgården.
Ja, som gjorde att allt hår ras av.
Mm.
Och det var ungefär på den nivån det var. Så när det hände var det ju väldigt stressat, såklart.
Ramlade testar av?
Ja, det var inte som tussar, vet du. Det såg ut som man hade brottats med en katt i sängen.
Nu kan göra som tonåringarna, ha en luva eller keps på inomhus.
Ja, gud, jag satt i soffan med keps på mig. Det här är ju,
på jobbet?
Nej, du vet, jag vill inte jobba. Jag tänkte, vem vill se den här konstiga människan?
Skolkar du från jobbet?
Ja, jag fick ju göra det ett tag där.
Uh-huh.
Ja, men sen så någonstans mitt i det där så insåg jag väl så här, det här kan ju inte göra så mycket åt. Då har man två sätt att göra på. Antingen så bara gaskar man upp sig och går vidare.
Mm.
Eller så sätter man sig och surar ännu mer. Och då är jag den typen som gaskar upp mig och går vidare.
Faktum är, Mattias Larsson Särnholm, att du ser ju 10 år yngre ut nu än på de där 3-4 år gamla korten, när du hade både hår och skägg. Och det är ju modernt bland tonåringar. Du är väl inne i 45-årskrisen. Det är väl bra att se ut som en tonåring.
Ja, jag vet inte. Men det åkte av och det blev lite stressat. Men nu är jag helt, liksom, helt överens med det. Fullkomligt, 100%. Och jag är faktiskt tacksam för att det hände. För jag tror att, så att jag levde på i någon form av tempo och så att allt bara går bra, ingenting, liksom, ja, man har tur i livet.
Ja.
Och så hände det här, då blev det liksom en ganska lagom örfil, så att jag vaknade till och insåg att den mentala styrkan var inte mer än i håret på min del. Att jag fick lära mig någonting där om mig själv och om väldigt många andra, kände jag. Så det var nyttigt, det var väldigt nyttigt.
Du har helt kommit över detta.
Ja, det är lugnt.
Nej, du ser ju jättesnygg ut i det där.
Tackar du med, Åke. Du är jättefin också.
Tjejerna, tror jag, snackar inte om det. Tvärtom. Men tjejerna tycker nog att du är mer intressant nu än när du till och med hade det virila skägget på dig.
Ja, jag vet inte. Det är ointressant. Jag är gift. Men det är klart, om någon flicka tycker att det är fin nu, det är väl kul att höra.
Men smeker hon inte dig över flintisen kärleksfullt?
Jo, hon smeker mig kärleksfullt över flinten.
Ja, men det var bra.
Ja.
Hade du haft hår i vägen hade det känts
lika bra. Hon trasslade in sig där. Gammal sågspån och allt vad det var.
Hur ofta besöker du ditt gamla Tyresö? Det är slutfrågan.
Ja, det blir då och då faktiskt. Jag har en hel hög med polar ute på Tyresöhalvön.
Uh-huh.
Och sen cyklar jag väldigt mycket mountainbike och det. Och då på något sätt ifrån Enskede där jag bor, så dras jag med cykeln, det är någon magnetism åt det. Så jag hamnar mycket ute i skogarna, Tyresta runt här hela vägen. Så att,
var bor du i Enskede?
Stureby.
Ja.
Så jag cyklar mycket åt det här hållet. Så jag cyklar mycket i skogarna där jag vandrat runt och haft friluftsdagar och sådär när jag var yngre. Så att det känns hemma här, det gör det.
Ja. Mm. Om du ska göra något program på kanal 5 på tv, så finns det en väldigt aktiv radio. Det finns en väldigt aktiv förening på Afrika som har fixat ett skolhus nere i Kongo nyligen. Och
Tuften heter det som du syftar på kanske?
Och det var de som fixade de där dagsverken också som du deltog i på 80-talet.
Ja.
Och det blev så mycket för i Indien.
Ja, jag vet. Det var...
Du vågade i Indien och göra som du åkte till Afrika.
Ja. Jag har varit i Indien och jobbat.
Var då?
I Bombay. Alltså Mumbai som det heter.
Ja, just det. Ja. Vad gjorde du då? Också för Kanal 5?
Helt raka motsatsen. Där hjälpte vi faktiskt. Där byggde vi om en lägenhet åt en Bollywoodstjärna.
Det dräller av Bollywoodstjärnor. Jag har
det var jätteroligt. Var det?
Var det?
Kanal Kapoor hette han.
Oj då.
Ja, han var en stor Bollywoodstjärna.
Var han nöjd med?
Ja, men han åkte var bil och han var lite över så här. Han var lite...
Han var en stjärna. Vill du se stjärna?
Ja, se det var väldigt roligt var det.
Var det målare Johnny från Kanal 5?
Han är från Gotland. Han är en öbo, en båtflykting.
Nej, men var han med?
Ja, han har varit med hela tiden. Jag går inte med utan Johnny.
Alltså, nej. Radarpar.
Ja,
Johnny, vad heter han?
Krigström nu. Han heter Nilsson och bytte Krigström.
Och du heter Larsson, Mattias Larsson förr när jag kände dig. Ja. Och nu heter du Mattias Särnål. Ja. Tack så hjärtligt.
Det är du som ska ha tack.
Och det var du som ringde mig. Inte för att du ville göra din mediedebut, förstår jag att det här inte var.
Nej.
Utan, kanske din radiodebut.
Nej, tyvärr inte Åke.
Alltså.
Men det gjorde jag med dig. Radiodebuten gjorde jag med dig.
Då står jag nöjd.
För länge.
Tack och hej och lycka till i fortsättningen.
Tack Åke.